When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Dagens avsnitt kommer vara en årssummering där vi sammanfattar intressanta händelser under året som varit. Och vi kommer även snacka lite personliga lärdomar och hur man ska tänka framåt. Vi kommer även kora de bästa böckerna vi läst 2022, och sen så kommer vi slutligen även ta lite highlights från podden under året. Men först lite från vår sponsor Pinpoint.
På Pinpoint Estimates kan du som privat investerare dela med dig av dina estimat på bolagen du äger eller följer. När du gör det så får du ta del av Pinpoints konsensusvärde som består av andra investerares estimat.
Och på Pinpoints nya bolagssida så kan du utöver att se Pinpoints konsensus estimat även ta del av annan data, som till exempel hur mycket ditt bolag har slått eller missat förväntningarna historiskt, eller vilken investerare som tidigare varit pricksäkrast i sina prognoser.
Så gå in idag och börja lämna dina estimat inför Q4-rapporterna.
Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.
Stort tack!
Och ska man sammanfatta 2022, så var det lite året då vi fick en ordentlig baksmälla efter att centralbankerna gjorde sitt historiska misstag 2021 och överstimulerade ekonomin och fortsatte trycka pengar under 2021 även efter att vaccin hade kommit och covid inte påverkade ekonomin så mycket längre. Och man ska komma ihåg det att 25% av alla dollar som någonsin har skapades under 18 månader efter pandemins början. Och inte helt oväntat så ledde det ju till en inflation på 9-10-11% under 2022. Och det har ju såklart tvingat upp räntan och gett oss ett väldigt skakigt och svårt år för att investera.
Verkligen. Och det som har skett också till följd av det som skedde då under 2021, det är också att vi har sett en rotation efter alla de här stimulanserna från growth till value då, på grund av just ökad inflation som också har lett till högre räntor. Och i många tillväxtbolag där en stor del av värdet återfinns väldigt långt in i framtiden i DCF-snurrorna, det så kallade terminalvärdet, så får ju det här väldigt stor påverkan på det estimerade värdet per aktie. Och eftersom att DCFer är standard i industrin så blir det naturligt att tillväxtaktier störtdyker när makroläget förändras så drastiskt som det gjort under 2022. Och jag antar att du håller med, Magnus, att en DCF är ju lite som en stjärnkikare.
Absolut.
Det vill säga, vrider man lite på den så hamnar man ju nästan i en annan galax, skulle man kunna säga, i synnerhet för tillväxtbolag. Och det här var ju också någonting som vi gick lite mer på djupet i avsnitt 30. Där vi bland annat diskuterade bolagsvärdering och även då för- och nackdelar med till exempel DCF:en.
Så det kan man lyssna in när man vill sätta tänderna i det.
Absolut. Och sen så, utöver då att makroekonomin liksom ser ut som den gör i faktiska siffror, det vill säga räntor och inflation och minskad QE, så har vi också den här psykologiska aspekten av det hela. Så när börsen börjar falla och när nyhetsflödet då gradvis blir mer negativt, så skapas ju en väldigt destruktiv spiral som gör att den breda massan då gradvis blir mer rädd. Och vi vet ju sedan tidigare att rädsla också föder mer rädsla, mycket på grund av flockbeteende, vilket gör att börsen då faller ytterligare. Och rädslan bland investerare och konsumenter gör ju i sin tur att ekonomin då faktiskt blir sämre, eftersom fler konsumenter håller i sina stålar och eftersom färre vågar investera. Och det resulterar såklart i att bolagens försäljningar och resultat också faktiskt blir sämre. Och det föder i sin tur ännu mer rädsla bland investerare och konsumenter. Och sen så snurrar ju alltså den här negativa spiralen vidare och vidare. Och det har vi sett historiskt att det kan leda till att bolag värderas långt, långt under det inneboende värdet. Och det skapar såklart möjligheter för oss som investerare. Vad säger du, Magnus? Tycker du att marknaden är effektiv?
Definitivt inte. Men det blir lite självuppfyllande profetia som du säger. När det går ner så går det ner mer och det leder till att det går ner mer. Så det, ja. Det snurrar i fel riktning helt enkelt.
Det var precis det jag ville ha sagt här då. Att ekonomin blir ju ofta vad folk tror att den ska bli. Och här har jag en liten spännande fundering som jag tänkte att du ska få ge din take på, Magnus. För Kina har ju vid flera tillfällen misstänkt ljuga om sina BNP-siffror och hur den faktiska ekonomin mår. Och det har också spekulerats i att specifika bolag i Kina har ljugit om sina siffror. Och det kan vi väl faktiskt konstatera också vara en sanning. Men ska man vara lite filosofisk här så kanske det faktiskt inte är helt fel att göra så. Såklart beroende på magnituden av en osanning, tänker jag. Alltså naturligtvis hade en sån här strategi för att boosta ekonomin till slut slagit fel om den breda massan i ett samhälle hade tappat förtroende för sin regering till exempel, vilket ju faktiskt har hänt i Kina. Men om man ljuger med rätt precision så bör ju man faktiskt på så vis kunna boosta BNP och ekonomin och kanske undvika en djupare lågkonjunktur och därav se till att folk faktiskt får det bättre ställt. Och det här är ju bara en fundering jag har haft. Jag gillar ju att bli lite filosofisk kring såna här saker, så det är inget jag tycker att man bör göra. Men vad tycker du, Magnus? Är det rätt att ljuga om lögnen sannolikt leder då till att folk faktiskt får det bättre?
Ja, blev väl mitt svar. Men du har ju en poäng ändå. Och den bygger ju också lite på det att det är ju rätt få som har liksom örnkoll på BNP-siffrorna i detalj. Utan många går ju bara på vad nyheterna eller regeringen säger. Så att det funkar ju förmodligen ganska bra med tanke på att 90% i alla fall har inte den här örnkollen som många som nog lyssnar på den här podden har. Och det finns ju en klar psykologisk effekt. Det såg man ju på när Trump hela tiden skrek på Twitter om att börsen går högre, all time high. Och det är ju för att det leder ju till en psykologi som stimulerar ekonomin. Så att det är svårt att säga, men jag är inte för det. Men det finns ju ändå en poäng med det.
Jag tänkte att jag skulle mynta ett nytt begrepp idag och det är psykologisk QE.
Ja, det är inte helt fel.
Vi får se om det blir någonting, ett fenomen i framtiden som regeringar verkställer. Men på det här ämnet då, alltså det vill säga börspsykologi, så vill jag också nämna att fear, alltså rädsla, är en starkare upplevd känsla än greed. Och det var ju något som Nobelpristagaren Daniel Kahneman forskade på. Och det skriver han också om i sin bok Thinking Fast and Slow, som jag antar att du har läst, Magnus.
Jag har läst 70%, men den var lite seg, så jag kom faktiskt aldrig igen.
Det är faktiskt typ samma här.
Det är väl bra takes, och alla säger att den är fantastiskt bra. Men jag tycker snarare det är bra takes, men den är inte så jävla kul att läsa.
Alltså jag tyckte väl att kärnbudskapen och det liksom absolut viktigaste täcktes ganska bra i början. Och sen tyckte jag att marginalnyttan vid läsningen blev liksom mindre och mindre.
Ja, verkligen. Den var alldeles för lång.
Men med det som grund i alla fall, det vill säga att fear är en starkare känsla eller upplevd känsla än greed, så var ju hans slutsats att en nedgång på börsen då påverkar investerare då genomsnittligen 2,5 gånger starkare än en uppgång. Och det här innebär ju då att nedgångar på börsen ofta är mycket brantare och snabbare än uppgångar, och det har vi ju sett i år, inte minst. Och här finns det ju också ett talesätt som beskriver det här fenomenet väldigt väl och sätter finger på 2022 ganska väl. Vet du vilket talesätt jag pratar om, Magnus?
Det brukar ju vara trappan upp och hissen ner.
Det stämmer bra. Du fortsätter imponera.
Ja, som vanligt.
Men för att då summera lite hur jag ser på börsåret 2022, så vill jag också säga att nu är ju många rekordnegativa till börsen, trots att många bolag faktiskt är rekordbilliga. Och det makes no sense egentligen. Och det är en klyscha, men det är ju inte mindre sant för det. Och det är ju att de bästa affärer görs i de värsta av tider. Och till slut så kokar ju faktiskt investeringar ner till värderingar av framtida kassaflöden justerat då för risk och osäkerhet. Och det tycker jag att man verkligen ska komma ihåg. Och då kan man ju slänga sig med lite fler klyschor, till exempel då be greedy when others are fearful, alltså Buffetts klassiker. Så ett råd ifrån mig är att våga vara optimistisk inför 2023, men kom då också ihåg att vi inte ger några råd. Och sen vill jag också nämna det att utöver att värderingarna är som lägst när investerare är som mest rädda och försiktiga, så blir även intresset för börsen i regel väldigt lågt under dystra ekonomiska tider. Och det här betyder då såklart att det borde vara bäst att gräva som mest under just dystra tider helt enkelt, för att inte så många andra gör det. Så det finns ju alltså fler anledningar till att man bör gräva som mest när sentimentet är som värst.
Ja, men definitivt. Och man ska ju komma ihåg det. Det vänder när det ser väldigt mörkt ut. Och det kommer inte kännas bra i magen att köpa dem.
Ja, precis så.
Och ska vi gå över till lite mer specifika händelser under 2022, så har det inte bara varit negativt. Vi har ju även fått svar på om Cathy Wood är ett geni eller en stor pumpare och pajas. Vad tror du är sanningen där, Peter?
Jag tror att ditt svar är lite mer spetsigt än det faktiska svaret.
Ja, ni som lyssnar på podden vet ju vad jag tycker i alla fall. Och det har ju varit också så att i takt med att hennes ETF har sjunkit mer och mer, så har hon kommit med allt mer bizarra uttalanden som jag tycker nästan gränsar på bedrägeri, när hon säger att BNP kommer växa med 50% på grund av i princip bolagen i hennes ETF och liknande. Men nu har ju faktiskt ARK ETF Innovation, som den heter, gått ner 65% i år och 15% senaste 5 åren, medan Nasdaq är upp 50% under samma period. Och dessutom så har ju den sista generalen Tesla börjat fallera nu, i fint samband med att jag började korta den. Så att vi kan väl sammanfatta året med Magnus Skog, Cathy Wood 1-0.
Absolut, jag säger inte emot.
Min kanske enda och stoltaste vinst i år. Men på en lite mer seriös not också, så tycker jag faktiskt det är lite synd att Cathy Wood är som hon är. För hon är kanske den mest kända kvinnan inom finansvärlden och möjligen en förebild för många. Och att hon då samtidigt är en person som, ja, håller på med osanningar i uttalen för att pumpa sina egna innehav. Det är ju inte bra. Och det är ju fler killar som investerar än tjejer. Men man ska komma ihåg det, att tjejer är ofta bättre de första åren på att investera än killar. Och det är för att i början så tar killar mycket mer risk än vad tjejer gör. Samtidigt som varken tjejer eller killar kan någonting i början. Och då är det ju bättre att ta mindre risk. Så att tjejer har ju framförallt i början en större nytta faktiskt av att investera än killar, och borde göra det mer för att trygga sin ekonomi framöver. Så att jag tycker det är lite synd, men skönt i alla fall att det har gått åt för Cathy Wood. Och sen så nu när vi pratar stora nedgångar, så tycker jag även det kan vara värt att lyfta Tin Fonder, som har fått lite skit på senaste tiden. Det är ju de här Karl Armfelt och Erik Sprinchorn som är ner 38% i år, tror jag. De driver till Ny Teknik.
Och som tidigare drev Swedbank Ny Teknik.
Exakt. Och det är ju en nischfond med en typ av bolag som fått väldigt mycket stryk i år. Och fonden tog in väldigt mycket pengar 2020 och 2021. Och det är ju inte en så stor nisch med teknikbolag i Norden. Så det är inte så konstigt att de var tvungna att bredda sina investeringar. Och nu när börsen har gått ner så har de fått en ganska dålig avkastning. Och det finns ju ingenting egentligen som säger att Erik Sprinchorn och Karl Armfelt är sämre investerare idag än vad de var för 1,5 år sedan, bara för att de haft ett dåligt år. Så det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att komma ihåg. Du kan inte utvärdera en nischfond för hur det går på 1 års sikt.
Jag tror inte man kan utvärdera någon investerare på hur det går på 1 års sikt.
Nej,
jag
tänkte det är väldigt sant. Men speciellt nischinvesterare.
Ja, jag håller med dig. Jag kommer prata lite mer om det ämnet senare faktiskt. Men det är också intressant det här med TIN, att det har blivit så uppblåst i media att det har gått dåligt för dem. Och där tycker jag också att man som investerare eller som konsument av media i liksom generellt, att man bör förstå att det handlar ju om att skapa rubriker som folk klickar på. Så att återigen så är det ju faktiskt incitament som spelar otroligt mycket roll där. Så never underestimate the power of incentives funkar ju lika bra på media som på börsen, skulle jag säga.
Ja, men verkligen. Det är ju som när fastighetsbolag går helt otroligt bra, då skriver jag alltid DN och rubriker om här är årets bästa förvaltare alla kategorier. Men det är ju förmodligen bara för att man tagit och investerat i en fastighetsfond, och så kör man ganska hög risk i den fastighetsfonden. Det betyder inte att den personen är den bästa investeraren eller förvaltaren. Men går vi vidare med lite andra händelser 2022, så har det ju varit ett år då aggressiva förvärvsbolag verkligen har kapsejsat. Och man fick ju nästan känslan där 2020-2021, tycker jag, att pengar var gratis och att det blev nästan en FOMO i att göra förvärv. Jag tycker förvärven blev större, de blev mer utanför bolagens kärnverksamhet, och de blev även gjorda till högre multiplar. Och man ska ju komma ihåg det, att stora förvärv är ju generellt inte någonting som är värdeskapande. Och det är ju på grund av att det är svårt att integrera verksamheterna, det är kulturkrockor, det är massa kostnader och liknande. Så det är en helt annan grej med exempelvis bolag som Indutrade eller Instalco, som gör små förvärv hela tiden. Men kollar man på de här bolagen som exempelvis BHG som är ner 80%, Swedencare ner 80%, Biko 60%. Det är faktiskt ett sjukt vilken lång lista man kan göra med den här typen av bolag som har gjort lite för stora för många förvärv och som nu totalt har kapsejsat 2022. Och jag hittade även lite statistik som jag tycker ganska bra sammanfattar det här börsåret. Det är att av de biotechbolagen som noterades i USA 2021 så är de minus 50% i snitt sedan dess och minus 77% i median. Och det visar ju lite på hur det var en otrolig riskaptit 2021 och våldshåsande och att den nu i princip är helt borta. Man ska ju ta med sig det att när man kollar på sin egna portfölj så kanske många säger att OMXS30 är ner 15% och då känner man sig lite halvdålig. Men man ska komma ihåg det att First North är ner 50% sen toppen och 45% i år. Och det är förmodligen där de flesta privatinvesterare, i alla fall som lyssnar på den här podden och liknande, är och investerar. Det är de här lite mer riskfyllda småbolagen. Så att 45% på ett år är ju enormt mycket och någonting man ska ta med sig, tycker jag. Och lite på det temat så tycker jag att man ser ju rätt mycket grafer nu på Twitter med folk som har dels positiv avkastning men även ganska kraftigt positiv avkastning. Och jag tror ju personligen att det verkligen inte är representativt överhuvudtaget.
Det är survivorship bias kallas det.
Ja, verkligen. Jag tror att många som postar är ju folk som det har gått bra för och sen som det går dåligt nästa år så kommer de inte posta. Det blir ju en väldigt skev dynamik på den fronten skulle jag tro i alla fall. För att det känns inte som att finanstwitter i Sverige, när de flesta äger i princip SBB, Embracer och liknande, att alla då har råkat gå upp jättemycket i år. Det känns lite otroligt. Så att det är någonting som är väldigt värt att komma ihåg, att man har förmodligen inte halkat efter så mycket som det kanske ser ut när man är på Twitter. Och det absolut viktigaste framöver, det är nog att inte sluta med aktier, vilket vissa gör när det är en tuff längre period. Utan håll i, kolla på din strategi, det kanske är någonting du vill ändra, men gör inte brutala förändringar och sluta framför allt inte med att investera i aktier, för det kommer du förlora väldigt mycket på lång sikt.
Som Peter Lynch säger, att det viktigaste med aktier är att inte bli skrämd ut ifrån dem. Men när vi är inne på ämnet year to date avkastning eller årsavkastning för 2022, så kan jag ju bli transparent med min avkastning, och min portfölj har backat med ungefär 40% i år, vilket är mitt sämsta år någonsin i både absoluta tal och procent. Jag kommer dock från 107% avkastning under 2020 och 11% 2021, så att jag hade ju en väldigt fin period innan det här branta fallet. Och som de flesta av våra lyssnare säkert känner till vid det här laget, så lägger jag ju ingen tid eller vikt vid det makroekonomiska läget. Alltså jag försöker ju såklart förstå hur makroekonomin då påverkar specifika bolag, men jag lägger ingen vikt vid att försöka förstå vilket håll index ska röra sig åt. Och det sagt vet jag såklart att värderingar för i synnerhet då tillväxtbolag högst troligen alltid kommer pressas ner väldigt mycket under en restriktiv och åtstramad penningpolitisk struktur. Och jag tror såklart att det är väldigt bra att förstå dynamiken och teorin och logiken bakom en DCF och komponenterna i den. Men i praktiken så passar det åtminstone mig bättre att hålla räkneövningarna då väldigt avskalade och att ligga fullinvesterad hela tiden. Och jag misstänker att många som lyssnar på det här kör likadant, det vill säga ganska avskalade räkneövningar, och att man då ligger time in the market istället för timing the market. Och det här gör ju i alla fall att, tycker jag själv, att jag fokuserar mindre på brus och mer på bolag, och att jag då kan hedga bort en del psykologiska fallgropar. Det vill säga, jag löper alltså ingen risk att sälja bort mig när det är blood on the streets. Då kan vi återkoppla till lunchcitatet precis, att jag blir aldrig bortskrämd från aktier för att jag har liksom spikat fast den här strategin. Och jag har ju gått då Kahneman och Taleb-skolan och är då övertygad om att vi är väldigt blinda mot vår egen blindhet. Så jag liksom tror inte själv att jag bemästrar den här psykologin, och därför gör det väldigt enkelt för mig själv då och ligger fullinvesterad.
Har du satts på prov nu under året? Har du vacklat någon gång och funderat på att inte ligga fullinvesterad?
Faktiskt inte. Jag har snarare fortsatt liksom trycka in pengar, så nej är svaret på den frågan.
Nej, men det är bra. Det viktigaste är väl nästan att ha en strategi och hålla sig till den och inte ändra i strategin bara för att det går på ett visst sätt. I så fall byta strategi. Det kan man göra väldigt sällan, men du ska ju absolut inte frångår din strategi bara för att det känns dåligt.
Precis så. Och jag är också övertygad om att sannolikheten för att jag skulle öka min avkastning genom marknadstiming är väldigt låg. Och tvärtom så tror jag faktiskt att sannolikheten är ganska hög att min avkastning skulle bli sämre om jag gjorde det. Och jag gillar ju att försöka tänka i sannolikhetstermer och försöka ha det som en liksom underliggande mental modell. utöver det här så skulle ju det ta väldigt mycket fokus från mig och riskera att få mig att reagera eller ta beslut på någonting som jag inte vet eller förstår också. Alltså det vill säga om jag skulle göra prediktioner och makro till exempel. Istället då för att fokusera på någonting som jag har goda chanser att kunna ha rätt i eller någonting som jag vet stämmer. Så att det jag vill komma fram till här är att vi vet ju att börsen går upp över tid och att börsen är cyklisk. Och det betyder att avkastningen per år då, i synnerhet om du ligger fullinvesterad, så kommer den ju vara väldigt stokastisk och slumpmässig. Och börsen har ju då ett positivt genomsnittligt utfall varje år i alla fall. Så vi vet i alla fall att över tid så kommer det i alla fall gå bra. Sen så har jag också en väldigt koncentrerad portfölj, så den behöver inte följa ett specifikt index. Men så ser det i alla fall ut generellt för börsen. Och jag har liksom ingen aning om när bottnar och toppar kommer i de här cyklerna eller hur djupa de kommer vara, så därför tycker jag helt enkelt att det känns vettigare att exekvera utifrån det jag faktiskt vet, det vill säga att börsen går upp över tid och att bolag som presterar bra över tid sannolikt också har en bra presterande aktie över tid. Så det jag vill komma fram till här är att de som har den här strategin med att ligga fullinvesterad, de måste ju också ha en acceptans om att avkastningen kan bli väldigt slumpmässig intraår. Och att det med jämna mellanrum också kommer inträffa år precis som 2022 när portföljen är ner väldigt, väldigt mycket.
Ja, men absolut, jag tycker man kan se det på den här put-call ratio och liknande. Att det är ju alltid som mest hedgar när det är botten. Och det visar ju hur få det är att i alla fall stora massan inte kan det här med att tajma marknaden ordentligt. Trots att det är väldigt många som försöker göra det.
Precis så. Och sen har ju också många av bolagen som jag har ägt de senaste 3 åren varit stora coronavinnare, vilket såklart ledde till att 2020 och 2021 föll ut väldigt väl. Det var ju både multipel expansion och sen så gick ju också det fundamentala väldigt starkt. Och 2022 har ju av naturliga skäl då varit avsevärt sämre, och det är ju både för multiplar, alltså för i synnerhet då tillväxtaktier, och sen så också fundamentan har ju såklart inte utvecklats lika starkt, men faktiskt så har den nästan varit lika stark i flera bolag. Så att vissa av bolagen jag äger, de mår ju faktiskt bättre än någonsin, och jag gillar ju som sagt att fokusera på fundamentan, och de har presterat otroligt bra även 2022. Men många av de här bolagen handlas ju faktiskt till lägre multiplar än vad de gjorde i mitten på mars 2020, det vill säga coronakrisen. Till exempel då så har vi ju Mercado Libre och C-Limited som jag har ägt i ungefär 3 år. Och det här som grund då så känner jag mig ganska optimistisk inför 2023, men det sa jag också när 2022 började.
Och lite på det temat, och framförallt det här med vi pratar om First North, hur dåligt det hade gått. Det visar ju hur otroligt dåligt småbolag har gått i år. Och det är ju någonting som är värt att ha med sig också, att över tid så går ju småbolag bättre. Men när det blir en riktig nedgång, då är det dålig likviditet, och för att kunna komma ur aktien så måste folk trycka ner den. Så det är någonting som är värt att ha med sig, att förmodligen så är en del av folks underprestation i år för att de har rätt mycket småbolag helt enkelt.
Precis, det blir dels att tillväxtbolag generellt har högre beta, alltså högre volatilitet då, jämfört med index. Och sen så har du den här likviditetsaspekten i det hela också som du nämnde såklart. Men vidare då så har jag också fortsatt koncentrera portföljen mer under 2022. Och jag är faktiskt övertygad om att en mer koncentrerad portfölj inte nödvändigtvis innebär högre risk, även om finansteoretiker vill hävda det. Färre bolag i portföljen innebär ju faktiskt att man får mer disponibel tid för varje case, och jag föredrar ju att ha väldigt god kännedom om hela min portfölj. Och det upplever jag som lättare att uppnå med 5-10 bolag snarare än 15 eller 20. Så jag vill ju hävda då, precis som Buffett, att en mer koncentrerad portfölj de facto kan minska risken och öka möjligheterna. Sen förutsätter det såklart att man vet vad man gör, och det hoppas jag att jag gör i alla fall. Att
hur ser portföljen ut nu då?
Ja, nu består den av 5 bolag, och startuppställningen då för 2023 ser ut som följer. Det är Vertiseit topp, som vi har pratat om i podden tidigare, på 31%. Mercado Libre på 25%, C-Limited på 19%, SmartEye 15% och Evolution 10%. Och jag tror faktiskt att vi har pratat om alla de här bolagen i portföljen tidigare förutom Evolution.
Ja, det stämmer nog.
Sen ska jag säga att det här är ju den noterade portföljen. Jag vill också avslöja att jag kommer göra en stor onoterad investering, en stor i alla fall i mina mått mätt, då jag kommer investera i min nya arbetsgivare Quarter. Och det här gör jag av flera anledningar. Jag tycker att Quarter checkar väldigt många boxar. Så ska man sammanfatta det, så är det flera affärsben och produkter som alla egentligen bockar av Bezos Dreamy Business Framework, som han för övrigt då satte ord på i sitt shareholder letter för 2014. Och det är att customers love it, it can grow to very large size, it has strong returns on capital and it's durable in time. Sen finns också en marknad här som jag tycker uppenbarligen behöver utsättas för konkurrens. Det är ett ungt, hungrigt och väldigt kompetent grundat team som är in charge. Och alla lever ju sin dröm och har betydande skin in the game. Och grundarteamet är ju dessutom alla investerare i grunden och tänker också därför i liksom ROIC, ROI, per share, metrics och så vidare. Och det här är sådana saker som jag gillar för alla mina investeringar. Och sen så kommer ju såklart mitt eget skin in the game göra det roligare för mig att jobba och det kommer också förbättra min performance. Så där har ni mitt investeringscase för Quarter.
Hur tänker du på det här med att du investerar i det som du också jobbar på, så att om du går dåligt för företaget så kan du förlora mer än bara jobbet?
Det är en aspekt utav det. Sen som sagt så gillar jag mer att vrida på den. Det vill säga att mitt skin in the game ger ju mig såklart incitament att jobba mycket hårdare och tycka att det är roligare och mer värdefullt. Och skin in the game per definition är ju att du faktiskt också kan förlora. Det är ju det som också är den stora skillnaden med att du äger aktier eller någonting. Så att om vi till exempel tar provision som exempel, så är det en typ av skin in the game, men du har fortfarande ingen risk att förlora någonting. Så att jag ser faktiskt den aspekten även som positiv.
Och det går ju lite hand i hand med din filosofi också, om att ha lite färre ägg och lägga dem i samma korg och ha koll på dem.
Ja, exakt så. Och när jag också nämner Quarter så måste jag såklart passa på att nämna att vi för ungefär 2 veckor sedan blev första finansplattformen någonsin att erbjuda live earnings calls. Så att nu kan alla få tillgång till live calls från noterade bolag, och förutom då att göra informationsinsamlingen smidigare så demokratiserar det här också en del av finansbranschen, eftersom att alla nu kan få tillgång till samma information samtidigt. Men nog om mina investeringar och Quarter. Hur ser din startuppställning ut, Magnus, för 2023?
Startuppställningen är lite spretig, men jag tänkte nämna 3 case som jag har som mina topics inför året. Och det är kanske lite oväntade case faktiskt för de som lyssnar på podden. För det är 2 bolag jag inte har pratat om tidigare, men Raysearch och Mag Interactive.
Jaha, var det inspiration från Günther?
Delvis var det faktiskt.
Mm, spännande.
Jag kollade mer på det och det ser väldigt intressant ut, tycker jag. Så att det kommer bli lite genomgång i podden av Raysearch och Mag framöver. Men inget bestämt avsnitt för det. Sen har jag också min gamla trotjänare Waystream, såklart.
Såklart.
Inför det här året så hade jag faktiskt också Waystream och bröderna Johansson som topics. Och med tanke på hur Waystream har gått så kanske det är rätt dåligt med min avkastning. Men jag har lyckats få minus 11% i år och det tar min CAGR till 45%. Och det är ändå 10% bättre än breda index inklusive utdelningar, så att det är inget kanonresultat, men jag tycker ändå att jag är ändå okej med det.
Det är fint. Hur många år har vi det, den CAGR-kalkylen på?
Sen 2019.
Snyggt.
Man tackar. Jag har haft också en del nita jag åkt på. Det är därför jag inte har någon plusavkastning trots att Waystream har gått så bra då. Jag tänkte gå igenom några av dem. Det är ju dels då den här energitraden som jag satt med och kollade väldigt mycket på i sommar och pratade en del om i podden. Och där var ju min tes att det kommer bli enormt höga elpriser både det här året och nästa år också. Och att det därför är bra att ha position för de här bolagen nu. Och jag hade väl egentligen ganska rätt i tesen, men mina investeringar gick åt helvete ändå. Och det var ju mycket för att jag såg det här som en europeisk kris och jag ville köpa europeiska företag. Och man införde ju skatter i EU bland annat på 100% när elbolag fick över 180 euro per megawattimme. Och Storbritannien höjde skatten på hela vinsten för gasbolag till 75%. Så att det här har ju totalt massakrerat mina investeringar i Arise, Bogdanka, det polska kolbolaget, och Serica. Och jag har faktiskt sålt alla de 3 nu med en ganska stor förlust. Så att det har varit lite tungt, speciellt med tanke på att andra kolbolag som jag kollade på, till exempel i USA och Australien, har faktiskt gått väldigt bra i år. Men de har inte fått de här straffskatterna, så att det har verkligen lärt mig hur viktigt det är med politisk risk och att det inte är någonting man ska underskatta. För att det är någonting för mig själv i alla fall, att jag kommer aldrig kunna ha en edge på vad EUs politiker kommer besluta. Så då vill jag inte ha någon situation där jag är beroende av vad de beslutar. Så det är någonting jag verkligen tar med mig från det här året. Och sen så ytterligare en lärdom är att det är ju väldigt svårt att behålla övervinster, lite som man då haft i de här energibolagen. Och det kan vi också se på dataspelsbolag från 2021, hemmasnickarebolag och så vidare. De fick ju väldigt stora uppsving. Men när en hel sektor ökar vinsten så är det sannolikt från tre grejer som kommer hända. Ett, det kommer falla tillbaka till det normala, det var ett tillfälligt uppsving. Två, det kan komma då till att regeringen går in och överbeskattar det hela helt enkelt. Och tre, det kan komma in mer konkurrens då för att det är så lönsam bransch och det tar också och trycker ner lönsamheten i branschen. Så det finns ju såklart scenarier när överlönsamhet är hållbar, men då ska man verkligen hitta anledningen till det. Till exempel att man går in i nya marknader som gör att man kan expandera sin försäljning jättemycket, att man har en överlägsen produkt eller liknande. Så det är också en lärdom jag tar med mig, att om det är någon som börjar göra övervinster, extrapolera inte ut det flera år i tiden och tänka att det bara kommer gå av sig själv, utan titta verkligen på varför det är så. Till exempel med dataspelsbolag så var det inte jättesvårt nu i backspegeln att säga att man spelade mer under pandemin när man bara satt hemma och inte fick lämna sitt hem i många länder.
Det här bottnar ju någonstans i competitive advantages eller sustainable competitive advantages. Alltså om de finns eller inte helt enkelt. Det vill säga om ett bolag kan behålla en väldigt hög lönsamhet.
Exakt. Men det var väl det viktigaste från börsåret och lite lärdomar. Vad har du tagit med dig, Peter?
Ja, jag har ju också såklart några värdefulla lärdomar. Och det är ju ingen hemlighet att kvalitativa tillväxtbolag då har gått väldigt bra de senaste åren. Om vi liksom tittar på 3 och 5 år. Det är också förvisso rimligt då just kvalitativa tillväxtbolag alltid kommer gå bäst över tid. Alltså sannolikheten är ju därför hög att det ser ut så varje enskilt börsår. Och så var det ju i synnerhet under 2020 och första halvan av 2021. Då hade vi bolag som Snowflake, som för övrigt då finns i Berkshire Hathaways portfölj fortfarande. Och sen hade vi CrowdStrike, Shopify och så vidare. De handlades ju över 50 gånger försäljningen. Jag tror att Snowflake toppade på typ 120 gånger sales, vilket känns ganska sjukt idag. Men under andra halvan av 2021 och under hela 2022 så har vi äntligen fått bekräftelse på att värderingar då spelar roll igen. Så många av de högst värderade bolagen är ju ner över 50% sedan sina highs. Och där har vi ju till exempel Amazon, Nvidia, Netflix, Meta, Tesla, Sea, Twilio och så vidare. Och det finns nog ingen som tvivlar på att de här bolagen är bland de finaste som finns. Som investerare får man ju dock aldrig glömma att vilket bolag som helst, hur bra det än må vara, kan förvandlas till en övervärderad tulpanlök. Och på det här viset har ju marknaden alltid fungerat och kommer troligtvis alltid fungera. Så några lärdomar för mig, eller kanske snarare påminnelser, det är ju att inga träd växer till himlen, att multipel expansion inte kan fortlöpa för alltid och att alla aktier då, oavsett kvalitet på bolag, kan dyka med 50% eller mer inom loppet av några månader. Och jag ägde ju då en del liksom tillväxtbolag till höga värderingar under 2020 och 2021. Så jag har ju verkligen fått känna på det här.
Men det är sant, och en liten grej för att stämma av det kanske kan ju vara lite mycket hype det kring det hela. Och hur folk resonerar. Det är ju samma som med Tesla, när den höll på att stiga så skrev ju folk galna prediktioner egentligen hur det skulle gå för bolaget. Och ju mer galna de blir, ju mer får man en sanity check att det är hype, det är bara massa raketer. När det är liksom den här största hybrisen i marknaden, det är ofta då det är som sämst att gå in i bolagen.
Precis så. Och ytterligare några viktiga lärdomar är ju också att nobody can predict the market. Och det här påståendet förblir ju sant. Och mycket av komplexiteten kring kortsiktiga prediktioner är ju hänförligt till att det inte bara handlar om att ha rätt. Alltså den som behöver ha rätt måste ju också orka ha rätt tills marknaden prisar in det. Och det här är inte bara sant för marknadsprognoser utan även då för enskilda aktier såklart. Och the market can remain irrational longer than you can remain solvent. Håller du med om det, Magnus?
Definitivt, och det är en väldigt viktig grej att komma ihåg när man funderar på kortningar. Att det är inte bara logik som spelar roll där. Det måste in lite psykologi också så att man får det på kort sikt och inte blir bränd helt enkelt.
Yes, och vidare då så en annan påminnelse och lärdom, det är ju att man inte kan låna conviction. Som nästan alla år på börsen så såg vi under 2022 många händelser som testade folks psyken och conviction såklart. Och det är väldigt lätt att göra det misstaget att betrakta sig själv som en bra investerare när portföljen rör sig närmast linjärt uppåt. Och alla kan ju faktiskt tjäna pengar under en bullmarknad. Men det är som vanligt först när tidvattnet försvinner som det visar sig vem som har simmat naken. Även när det går bra bör det därför vara klokt att med jämna mellanrum då fråga sig, hur kommer jag agera om aktien går ner 30-50%? Kommer jag verkligen agera så? Är jag säker? Varför är jag säker? Varför tror jag att bolagets fundamenta kommer utveckla sig på det här viset? Hur säker är jag på det? Och så vidare. Och conviction kommer ju tyvärr aldrig gå att låna. Så om du inte ställer dig de här frågorna så kommer du ju förmodligen då bli ganska uppäten av ett år som 2022. Så det blir också ett råd, även fast vi som sagt inte ger några råd, att man måste då göra sin egen research och grunda sina egna investeringsbeslut. Sen tänkte jag återkoppla lite på det som du pratade om innan, Magnus. Det vill säga att det är ju faktiskt inte avkastning intraår som spelar roll. Så det som avgör om du är en bra investerare är ju faktiskt inte din year-to-date-graf 2022. Det är prestation över flera år som avgör om man är en bra investerare eller inte. Och den huvudsakliga grunden till hög avkastning över tid, det är ju, tror jag i alla fall, personlig utveckling. Och det är alltid bättre att fokusera på process före utfall också. Så jag vill verkligen slå ett slag för att personlig utveckling troligtvis är då det bästa för din avkastning över tid. Det är i alla fall min övertygelse. Och på det här temat då så vill jag också nämna att böcker kanske är då den mest undervärderade tillgången. För den här podden handlar ju då om investeringar och även då inlärning. Och en bra bok kan ju faktiskt ge flera insights som över tid kan visa sig vara värda miljoner om inte miljarder. Så slutklämmen blir ju här att du inte ska gräma dig för mycket över avkastningen under ett enskilt år. Och att det bästa du kan göra för att öka din avkastning över tid är ju att bli en så kallad learning machine. Och då att göra som Buffett och Munger, det vill säga read and think.
Definitivt, och börsen är ju ganska rolig för det finns ju så enormt mycket att lära sig. Och skillnaden mellan att ge upp efter några år som vissa gör eller viljan att konstant bli bättre. Det blir ju verkligen någonting som compoundar över otroligt lång tid. Om du till exempel tänker på fotboll, det är ingen fotbollsspelare i princip som blir bättre efter att de är 40. Men på börsen kan du bli bättre hela livet egentligen. Så det är något som är viktigt att ta med sig.
Precis, och jag gillar det du sa där. Det vill säga att knowledge kan ju faktiskt också compounda över tid. Men då kanske vi ska kora de bästa böckerna som vi har läst under året.
Ja, men det tycker jag. Mitt val där, det är Richer, Wiser, Happier, som är en väldigt trevlig bok att läsa. Det är lite råd om hur man ska leva livet, där författaren har intervjuat de bästa investerarna genom tiden egentligen.
Då får jag bara avbryta det lite snabbt här och säga att jag träffade författaren i Omaha under 2022 i maj.
Och han har ju även en podd som är värd att gå in och lyssna på. Mm. Vad heter han,
Peter? William Green.
Exakt, och det var framförallt ganska trevligt när det såg som värst ut i våras att vara inne och läsa om lite de här gamla gubbarna och hur de har upplevt andra världskriget och liknande och hur det gäller att vara långsiktig och hur mycket compounding spelar roll och hur bra det gick för dem till slut genom det.
Mycket bra rek.
Och sen kan jag också snabbt reka Carl Icahn-dokumentären på HBO. Den tycker jag är väldigt bra också.
Mycket bra, mycket bra.
Och du då, Peter?
Min bok är The Joys of Compounding. Och det är egentligen en summering av alla liksom viktiga idéer från framstående investerare. Och den är ju fylld med massa fantastiska citat och idéer om investeringar, sunt förnuft, livsfilosofi och så vidare. Och det är samlat då från bokstavligen tusentals källor. Och bokens huvudbudskap är enligt mig då att långsiktigt fokus och tänkande är nyckeln till framgång och det gäller ju då både livet i stort, i relationer och inom investeringar. Och det här är faktiskt kanske den bästa boken jag har läst och då vet du ju också hur mycket jag tycker om lunchböcker. Så det blir min rek. Och vad har du då härnäst då? Bästa poddmoment under 2022?
Exakt, vi skulle välja ut den där. Så vi kommer spela ett klipp nu från när Ulle 89 var med i podden.
Du låter klippet tala för sig själv, eller?
Exakt.
All right. Vad tror du är det enskilt största misstaget som investerare gör på börsen?
Det enskilt största misstaget tror jag är att alltid såklart bara jag som tror saker. Så en liten förtydligande där. Men att folk köper bolag som vill ha dina pengar istället för att du köper bolag där du ska få bolagets pengar. Det tror jag är typ det värsta. Alltså de här bolagen som gör emissioner för att de ska lyckas med någonting i framtiden. Och det kan ju såklart bli jättebra. Om du gör en fantastisk analys av tekniken som ett bolag har så kan det bli jättebra ifall det verkligen blir så att det faller ut. Men det känns lite säkrare att luta sig mot att de faktiskt redan idag går med vinst och redan nu har bra kassaflöde som motiverar så att du får okej avkastning bara på kassaflödena idag.
Och det är ju lite på temat som vi har pratat väldigt ofta om det här året och det är ju att man ska akta sig för olönsamma bolag som kommer att ta in pengar och inte har någon lönsamhet i sikte. Och man kan ju se nu att det är en del bolag som börjar hamna i konkurser. Jag tror att konkurserna kommer öka nästa år. Och det är ju väldigt många bolag som är ner över 90% i år. Så att det här är ju inte bara någonting som är över nu för att det har hållit på ett år. Utan jag tror att det här kommer faktiskt förvärra sig. Det är viktigt att se över sina innehav. Har man ett sånt bolag som verkligen är i superbra nyemission, man har ingen lönsamhet i sikte, tänk en vända till om ni ska ha kvar det även om det är ner mycket redan.
Snyggt Magnus, väldigt bra. Och mitt bästa poddmoment, det är faktiskt med Petter Hedborg i första avsnittet. Och det har egentligen ingen så grund i att man blir en bättre investerare. Jag tycker bara att det här citatet är så jäkla härligt.
Men om det är någon gång jag verkligen så här älskar det här, det är ju när liksom den där lilla poletten trillar ner och jag bara känner så här, nu vill jag bara svälja varenda aktie som finns i orderboken här, men jag måste vara lite kall så jag kommer ändå in på en skaplig nivå och man bara säger, jag vill bara, nu vill jag köpa mycket aktier i det här bolaget. Mm. Det är ju liksom, den känslan är fantastisk. Och man bara hoppas att ingen annan får nys om det här innan man själv har liksom hunnit bygga en full position.
Man bara ser dollartecknarna framför ögonen rulla.
Ja, eller framförallt, för mig har det alltid varit poäng. Liksom, att jag, så här, jag har en idé och ni ska nog få se att det kommer bli så. Liksom, att ens tes verkställs, det blir typ viktigare än att det blir kronor och ören eller att det blir avkastning. Men att det är liksom, jag klurade ut det här pusslet.
Och det jag gillar är ju liksom hur mycket man hör att Petter brinner för det här och hans passion för just investeringar.
Stämmer rykten att du går och lyssnar på det här på mobilen ibland när du vill bli glad?
Det stämmer väldigt bra.
Nej, men jag håller faktiskt med den här känslan när man hittar en ny aktie och så ska man börja researcha den och tycka att det ser så jäkla bra ut. Man får ju sån jäkla dopaminkick eller vad man ska kalla det. Så det är nästan därför man delvis håller på med aktier i min bok i alla fall. Jag älskar den känslan.
Jag håller med dig.
Kan vi väl avsluta också 2022 med ett ikoniskt moment. Och där har jag valt ut när Sam Bankman-Fried blåste alla från Tom Brady till Coinbase på miljardbelopp. Och han gjorde ju detta samtidigt som han överkonsumerade stimulanter. Hade orgier med sin flickvän som såg ut som Dobby i Harry Potter. Och klädde sig som The Big Lebowski när han var uppe på scen framför investmentbanker och presenterade. Så att jag ser fram emot dokumentärerna som kommer göras om det här och tycker att det var otroligt underhållande att följa med den här soppan ändå. Då tänkte jag också avsluta lite med prediktioner för 2023. Och där kommer vara rena gissningar som man kanske ska ta med en nypa salt. Men det är ändå kul att göra det. Jag tror att börsen kommer gå bättre första halvåret än andra. Jag tror att bostadspriserna kommer fortsätta ner till åtminstone Q3 nästa år. Jag tror att nu när folk verkligen börjar få känna effekterna av räntebetalningarna som blir högre och högre. Sverige är ett av de länderna med flest som har rörligt lån och dessutom en av de största andelarna i privatlån av alla länder i västvärlden. Så jag tror att det är någonting som är värt att med sig. Man ska inte stressa in i lägenheter om man inte behöver. Och sen så som jag var inne på tidigare så tror jag att konkurserna kommer att öka och att elkrisen kommer tillbaka nästa vinter.
Det här får vi följa upp i Q3.
Exakt, då ser vi då. Men med det så vill vi väl ta och sammanfatta det här avsnittet och det här börsåret som vi har levt igenom. Det har varit höga toppar och djupa dalar. Och jag tycker personligen det har varit väldigt kul att podden har fått så bra respons av många sen vi startade den. Vi gjorde ju det utan att känna varandra överhuvudtaget. Jag tycker det har varit väldigt kul att dela mina tankar och analyser till tusentals varje vecka. Så med det sagt så vill jag rikta ett stort tack till Peter för det här året och framförallt till alla er lyssnare för att utan er så hade vi inte haft någon podd. Så gott nytt år och tack till er allihopa.
Tack själv Magnus. Stort tack och även tack till alla lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Och sen så när vi rundar av också så ska vi ju ta och blicka framåt lite. Och då vill vi påminna alla lyssnare om att man redan nu kan lämna sina estimat på Pinpoint inför rapportsäsongen som drar igång i januari.
Länk till Pinpoint hittar du i bion, så vi säger vadå Magnus?
Stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.
Tack, tack, tack.
Ciao.
Ciao, ciao.
Och inget som sägs i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella gäster tar inte ansvar för något som sägs i podden.
Vi delar bara våra egna tankar och reflektioner om investeringar och det ska alltså inte ses som investeringsrådgivning.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.